Det här är cykelradion.se, en podcast om cykling. På nätet sedan 2010. Cykelradion presenteras i stolt samarbete med Lövbergs kafferosteri. Jag heter Thomas Jennebo och här kommer Anders Adamsson.
Med 78 3.0, som vi kallar den här sändningen. Vi har haft lite teknikstrul, Thomas. Det har vi aldrig haft tidigare.
Har vi aldrig haft tidigare. Och det här är så... Någon gång ska det hända. Men att det händer två gånger i rad.
Det var ju liksom osannolikt på något sätt. För att vi var ju igång med 78 för ett antal veckor sedan. Sen blev det alltså 78 2.0. Och inte heller den... Alltså den gick ut live, så det var ju några som lyssnade live som också han med liksom att höra det programmet, för det är ett oöverträffat program vad gäller kvalitet.
Det är det bästa vi någonsin har gjort.
Ja, det tror jag att det är nu faktiskt. Nu provar vi med 78 3.0 och se om vi kan komma upp i den nivån. Jag tvivlar, för vi var på hugget den dag.
Vi var riktigt vassa, som vi nu säger det själva, men vi kan, ska annars säga om inte vi gör det.
Ja, det var ju de få som lyssnade som i så fall också kan säga att det var ett vasst program. Men hur som helst, vi får köra 3.0 här, 78 3.0, och sen kommer den, alltså ni som lyssnar live, nu lyssnar ju det live, men sen kan ni också från imorgon bitte då kanske, det kanske rent av från ikväll.
Kanske till och med från ikväll så ligger den ute som podcast, ja,
och
då, som vanligt.
Och där hittar ni den, just där ni har hittat den när ni lyssnar på den då, så att säga.
Just det, där poddar finns brukar man säga.
Och de finns lite grann lite överallt.
Ja, de finns ju, dels finns det på det som numera heter Apple Podcast, alltså gamla iTunes. Spotify finns de ju på, och så finns de ju på hemsidan cykelradion.se såklart.
Så kan man leta reda på dem. Hur som helst, 78 3.0, vi har ett ganska så digert program, tänker jag i varje fall, va?
Det tycker jag vi har. Mm. Det vi inte har, som vi har haft i de andra programmen, det är våra gäster som har varit med live. Men vi kan inte be dem ytterligare en gång vara med och köra repris på sig själva.
Nej, det är ju Mattias Rektor som ger träningstips och så vidare. Men vi kommer att återge, vi kommer att berätta vad vi ställde för fråga och vad han svarade på de här frågorna, Mattias Rektor. Men sen till nästa, till 79... program 79, då kommer vi ha Mattias med igen och också passa på att ställa lite frågor runt träning och så vidare. Det har varit, jag tycker han är härlig, Mattias, för att liksom, han tonar ju ner det här, ska man säga, det är inte så förbaskat komplicerat. Ska man bli bra så får man se till att man cyklar, och då ska man bli trött emellanåt, men man behöver inte vara trött alltid, det är ungefär det går ut på. Sen har vi Emilia Fallin då, som har varit så skadedrabbad som vi har följt under hela hennes rehabilitering här, och när vi hade henne med då för en två veckor sedan när vi körde 78 2.0, så då såg det mörkt ut, va? Men nu ser det lite ljusare ut. Vi återkommer till det också såklart.
Just det, och det är anledningen varför vi inte kan sända det, den telefonintervjun igen, för det har hänt saker.
Ja, precis. Annars kunde vi ha kört samma en gång till då, och Mattias hade vi med live den gången, så, och då skulle det bandas in och det... Ja, det kanske det gjorde, vad vet jag, men vi hittade inte i varje fall.
Nej, precis. Det finns någonstans i cyberspace.
Ja, det gör ju det. Precis. Annars kommer det bli lite resereportage den här gången. Jag har varit ute och cykla. Du har varit ute på tvåhjulingsturné.
Ja, det har jag. Ska vi berätta lite om?
Det kommer vi berätta. Det kommer också göra ett litet nedslag i den professionella cykelklungan. Just nu vi spelar in det här så är det ju världsmästerskapen i Harrogate, eller Yorkshire. Säger man ju att världsmästerskapen går ju, och vi kommer prata lite grann om det också. Sen lite resumé från Vuelta i Spanien, och vi får väl se vad vi babblar på.
Det blir väl som vanligt ungefär.
Ja, ungefär.
Och så musik på det då.
Det var dumt av mig att överhuvudtaget komma hit, men jag kände för att träffa lite folk. Så nu sitter jag och stärker mig med jordnötter och sprit, som en gökunge bland svalor i en holk. Som en sliten träsko på sin första danslektion, en yllebyxa ibland tangatrosor, en dov och dyster efterklang ifrån en ostämd ton, en ormbunke i kläm bland röda rosor. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan få. Blomsterflickor kommer och försvinner lika fort som lilla Tingeling i Disneyland, och pressväxtpojkar prasslar med visit och visa kort på sin guldbeströdda stick i Samarkand. fyra drinkar blandar man och ger till dem som köper. Själv känner jag mig skakad, inte rörd över att jag är den enda här som faktiskt inte löper den allra minsta risk att bli förförd. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att få. Ser jag dum ut där jag sitter? Man kanske skulle stå. Ja, man vill ju inte verka desperat. Och tänk om jag blir uppbjuden, vad fan gör jag då? Det är säkrast jag beställer lite mat. Så jag säger, söta fröken, får jag se på er meny? Fast jag är mätt på alltihop och helst så vill jag spy. Men snart sitter jag och betar i mig dill och häller flundra. Försöker verka oberörd och diskoteket flundrar. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att bli. Går kvällen mot sitt slut, servitriserna går runt och torkar bordet. När lampor börjar tändas och musiken tonar ut, är det backarna som får de sista orden. Yes sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Jag sjunger yes sir, I can boogie, and I need no certain song. I can boogie, boogie, boogie on my own. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan hoppas på att. Var kommer alla vackra människor ifrån? Och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig, och ingen tycks förstå att just jag är den bästa.
Kristina Kjellson, var kommer alla vackra människor ifrån?
Mm, det vet jag, de kommer direkt från cykelsaden.
Såklart.
Man blir ju snyggare när man cyklar.
Absolut.
Tänker jag, va? Visst blir man?
Ja.
Ja, på tal om cykla, Thomas. Vi brukar alltid liksom redovisa vårt eget cyklande den senaste tiden.
Mm.
Ja, hur är det nu? Handen på hjärtat.
Handen på hjärtat. Ja, min absolut senaste cykeltur, den var ju kort men fantastisk. Ja. Det var ju härifrån till Vinefärjan, från Vinefärg och sen över till Vinen och sen upp till skolan. Det var bara några kilometer, men det var en enormt häftig hemresa, måste jag säga. 6:45 färjan från Vinön, 18:45.
Och så fick du ett samtal från mig då.
Fick jag det på färjan?
Ja, det fick jag. Ja, precis.
Ja, men så var det. Men du vet, när jag glider, det är nedförsbacken mot färjan. Ja. Och så glider jag ner, det står inga bilar i färjekön. Men det sitter en figur i den lilla hytten på fastland och väntar. Och det är en person på cykel. Så att vi är två cyklister som är de enda fordonen på färjan som åker över.
100% i cykelfärja, Vinefärjan, den turen då.
Vinefärja deluxe, eller cykelfärja deluxe.
Det var din senare. Jag gnetar ju på med vardagscykel rätt mycket faktiskt. Jag gör såna här pinnar liksom, på en tavla där, på min arbetsplats nu. Hur många gånger jag har cyklat till jobbet här, så att jag håller på att fylla på det. Men i måndags hade vi såna här jättefin höstdag. Vi pratade om de där höstdagarna, alltså när de allra finaste, de är de allra bästa tycker jag faktiskt på hela året att åka en cykeltur på. Så då går jag med väg på min Bianchi, på min klassiska runda som är drygt 4 mil. Den är jättehärdig. Jag gnetar på lite, rätt bra då, trots att magen har växt lite grann under sommaren, trots liksom att det var länge sedan jag gjorde en bra tur. Fortfarande hör ganska bra, så hör det kommer en moped bakom där liksom. Precis när mopeden kommer, Då ser jag, fasen, det är perfekt rulle för mig. 40-45 km i timmen in på, bakom moppen, kan konstatera att det här är ju en 50-talsmoppe eller en 60-talsmoppe. Och moppedisten i sig hade väl ungefär samma ålder som jag hade. Så han har backspegeln, han orkade liksom inte precis som jag. Det är svårt att vrida om och titta bak. Han spanade efter mig i backspegeln. Så jag fick en halv mil bakom honom där och svänger av sen på min runda och sen kör jag då liksom ytterligare ett par kilometer. Och sen kommer en cyklist från andra hållet där och han svänger in på den vägen som jag är på väg in på. Han får en lucka på 100 meter, men jag ser att han kör ganska fort, men jag ser också att han har en ryggsäck på sig. Ja, då tänker jag, det är en cykelpendlare, han kör inte så fort. Ja, men jag kör i kapp på honom i varje fall, så lägger jag mig på rulle. Så får jag liksom, jag älskar att ligga på rulle, det är det bästa jag vet faktiskt. Inte ligga fram och dra, det är det värsta jag vet. Men ligga på rulle, då mår jag som allra bäst. Och sen får jag ta i, jag tänkte, börja fundera, har han elassistans på sin, för jag fick ta i ganska länge tyckte jag, liksom flera hundra meter innan jag började ta in på honom, och sen knäppte jag de där sista 100 meterna, men han hade ingen elassistans, utan han var bara så förbaskat vältränad, den här killen, och han fick en mil bakom, och han, först i början kände jag att han var inte bekväm att det låg någon bakom. Han vände sig om och kikade lite grann, och när han hade kikat så ökade han lite grann, ungefär som att nu ska jag köra från den där gubben som ligger bakom det. Men det gick han ju bet på. Och då, sen har jag ett trick så jag vet hur stark är han eller hon som jag då ligger på rulle på. Det kan jag avgöra ganska snabbt alltså. För att så länge det är slätåkning där de står på, jag tycker fasen men kör fort. Men när det börjar gå upp för, jag är inte bra upp för, det vet jag. Men lika fullt, de här backarna som är 200-400 meter långa, de klipper jag bättre än de allra flesta. Och då fick han gå ner i takt. Och då var jag nöjd och tänkte, nej, jag fortsätter att ligga bakom honom tills han svänger av. Så, ja. Så det var ju måndagsturen. Det var en fin tur. Ja, verkligen.
Ja, men det där kan du leva på ett tag då.
Ja, det lever jag på. 40 000. För sen får jag hoppas att det blir flera såna här höstturer här nu. Nu är man lite förvisad, vi som tjänstgör så att säga. Rätt ofta liksom var hänvisade till kvällsturer och då hinner man liksom inte med när man slutar vid 5. Det blir svårt.
När vi sänder programmet just nu är klockan precis 17:45 i detta ögonblick, och nu är det ju tydlig skymning utanför, och snart går vi över till normaltid, så blir det ettre värre.
Ja, det blir bara värre och värre. Det är en månad kvar dit ungefär, va? Sen är det kört. Sen är det alltså ner i bunken och köra sina intervaller på antingen på spinning eller på typ frisk och svettis eller hemma, hur man nu gör. Men det är, men som vanligt alltså, inte en enda gång sedan jag började att cykla ordentligt 1968 eller så där, har jag ångrat att jag tog cykeln. Nej. Inte en enda gång. Det är väl härligt?
Det är ju ganska fantastiskt. Ja. Jag vet ju, du brukar ju säga det där, att man ångrar aldrig en cykeltur. Ja. Och börjar man tänka på det, alltså när man kommer hem, man kanske, även om man bara varit och köpt en limpa liksom, och det ösregnar, man är lite så här butter, så kliver man av cykel, ja men det var rätt skönt ändå.
Ja precis, man väl kommer hem då, men däremot när man är ute på turen, då kan man ju kanske ångra sig att när limpan börjar bli blöt liksom, det är 5 kilometer hem, men när du väl kommer hem, då ångrar du inte turen.
Nej, så är det, det är häftigt. Men du, då när du körde in den här på rulleturen nu då, var du sliten sen efteråt eller?
Nej, inte speciellt tycker jag ändå. Nej, det kändes helt okej. Okay. Det var väl lite grann så där, det var ju, kan säga, det var ju direkt i kylskåpet, alltså med cykelkläderna på, och korv smakar allra bäst med cykelkläder på och svetten rinnar i pannan. En korvbit, ja.
Ja, det är härligt.
Så blir det, vet du.
Ja, ja, men vad härligt. Men du, förresten, på tal om det här att tjuvåka på någons rulle, finns det någon, du är ju bra på vad som är okej och inte okej i cykelvärlden, mest handlar det om hur man ser ut, men ändå. Ska man bete sig på något visst sätt när man lånar någons rygg, tycker du?
Ja, man ska för det första tycker jag att det är helt okej. Okay. Alltså jag har träffat kompisar då som är så kallade nycyklister som har börjat, men det får man väl inte göra liksom, att ta rygg på någon annan eller lägga sig bakom. Jo, det är klart att man får göra det, men man får ju inte stressa eller störa den personen på något sätt, utan man ska ge sig till känna. Det tror jag liksom, jag ligger här om det är okej, kan man ju säga då. Och skulle de säga att det inte är okej, då ligger man där varje fall.
Precis, men man skriker inte gärna öka!
Nej, precis. Kan du skynda dig, jag har ett ärende, jag har ett möte att passa. Nej, det ska man inte göra. Och jag kan liksom inte låta bli, inte ens in i stan, va? Kommer det någon och söker, alltså, det som är ryggmärgen, det kommer direkt liksom in på rulle, va. Och nu för tiden med många som kör då med el, så att då kan man ju få bita i ganska ordentligt emellanåt för att hålla rullen. Mm. Det är mycket elcyklar, alltså. Oj, oj, oj. Och sen alla de här, vad heter de här elsparkcyklarna, ja, som kommer. Det enda bra med dem, det är ju det att nu har fokus flyttats till att man gnäller på dem mer än man gnäller på oss cyklister.
Just det, och det är alltid något.
Ja, det är alltid något. Ja, men det, jag tycker det är olustigt. Vi, i min kommun, Örebro kommun, så var det, stod det i lokalblaskan, med betoning på blaska, kan jag säga. För nu vet jag fasen om jag längre kan vara prenumerant snart, för att de börjar visa bröllop på första sidorna på helgerna, som de gjorde i helgen. Men det var en helt annan sak. Där var det, fall så skrev man lite grann, det verkar vara på gång ett par, tre företag i Örebro. Än så länge har vi inte några horder av elsparkcyklar. Idag är de ju privata, de som finns.
Men, just det. Ja, men det där, man kan prata mycket om de där grunkerna, framförallt det här att det är så kort livslängd på dem. Klart, folk slänger dem överallt, men att de dumpas och sen, alltså, de här uthyrningsfirmorna skickar dem till någon typ av, i bästa fall, återvinning efter bara några månader.
Ja, men det verkar vara mycket mer att önska runt omkring dem, och framförallt hur man använder dem. Man kan se både två och tre personer, oftast utan hjälm, och oftast de som redan är kassa på cykla. Så nu ska de helt plötsligt åka på en elsparkcykel som går fortare än vad de någonsin kan cykla. Ja, jag tycker det är lite,
vi kommer aldrig att testa elsparkcyklar i cykelradion.
Nej, det kommer vi inte göra. Vi kommer testa massa så olika saker, det har vi gjort, men alltså, det är inget så här testprogram, det ska vi säga, utan rätt som det är så berättar vi något trevligt. Och jag kommer att berätta om en fantastisk cykeltur som jag har gjort under sommaren här. Den har jag berättat i 78 1.0, 78 2.0 och nu kommer den i 78 3.0. Och så, ja, får vi se.
Ja, och vi ska köra en låt. Och apropå vad man kan göra i det här programmet, så man kan ju också vara med och tävla, man kan önska musik också. Och vi kommer att ha lite sådana här gäst-DJs framöver som lägger hela låtlistor i programmet.
Ja, vi har ju fått den, men den är inte idag. Men det är den inte kommer idag, nästa. Nej. 79, då är det gäst-DJ.
Precis, men vi har ju Valle Johansson från Eksjö. Han tipsar, han vill slå ett slag för Lars Demian och önska låten Gammeldansk. Och det är klart, vi ska lyssna på den.
Satt och drack en gammal dansk på en krog i Köpenhamn. Jag var ensam och slagen och längtade så efter någon att hålla i famn. Då kom hon in genom dörren som ett svar på den bön som jag bad. Och när hon log mot mig och blinkade, då visste jag vad jag ville ha. Det var någonting med henne som jag tyckte mig känna igen. Hon hade nog varit utvikt i något magasin för män. Men det måste varit länge sedan nu, hon var säkert 15 år äldre än jag. Och fast hon var en kvinna av natten, var hon vacker som en dag. Jag sa, min sköna, jag har inga pengar, jag är en fattig, förlorad poet. Men om ni blott för en endaste timma ville lindra min ensamhet, då skulle jag bli evigt tacksam. Och det måste ha hänt någon gång att en trubadur fått köpa kärlek och betalat med en sång. Mm. sedel på disken och gubben han fyllde mitt glas. Och innan hon gick ut i natten sa hon skål och god lycka min vän. Och jag drack upp min gammeldansk, sen var jag ensam igen.
Lars Demian med Gammeldansk.
Mm, häftigt med den titeln, Gammeldansk, va? Mm,
absolut.
Tänker på något annat, ja.
Det är lätt gjort att man gör det.
Mm, det är det. Men jag tänker alltid på cykel. När jag vaknar alltså, varje dag så tänker jag nog på cykel. Lite grann i varje fall. Checkar upp lite resultat från den stora cykelvärlden eller funderar på liksom, min morgontur som jag ska ta. Alltså, och då pratar vi inte om träning, då pratar vi om pendling. Jag har cyklat, jag har räknat ut det, jag har pratat många gånger om det, men alltså cykla på racercykel, alltså det har garanterat mer än 35 000 mil, och ni vet 4 000 mil runt jorden brukar man säga, så det blir några rundor runt klotet. I somras så gjorde jag kanske de 5 bästa milen ever, och då har jag som sagt varit cyklat ganska mycket, och det är en tur som jag kan rekommendera verkligen. Och allting började egentligen med att jag läste den här boken av Jan Geo. Normalt sett bojkottar jag Jan Geo, för jag tycker jag var lite agg, men jag började läsa den här Brobyggarna, hela den serien. Och den här Brobyggarna, den tog liksom avstamp i Bergen och 3 stycken bröder då, som blev ingenjörer som skulle bygga den här Bergensbanan, alltså järnvägen mellan Bergen och Oslo, eller Oslo och Bergen, kallat vad ni vill, men jag tror man sa berg mellan Bergen och Oslo, och vilka vedermödor det var att bygga det här över fjället på en 12, 13, 1400 meters höjd. Så det var alltså ett fantastiskt ingenjörsarbete som krävdes för att bygga Bergensbana. Hur som helst så var det uppe liksom en av de här huvudpunkterna som boken handlade väldigt mycket om. Det var ju det här lägret de hade i den här platsen som kallades för Finse. Och från Finse, alltså på 1222 meter över havet, så kan man faktiskt cykla Rallarvägen som de kallade. Det var ju rallarna som byggde det där. Och så nu finns det alltså en cykelbana, det var kanske, men det är en cykelväg som man kan ta och åka ända ner till Flåm. Flåm som är liksom en blindtarm av den längsta fjorden av dem alla i Norge. Alltså Sognefjorden och sen in en liten tarm upp just till Flåm. Och i Flåm där bor det 400-500 människor, men de tar emot en 250 000 sådana här turister, på kryssningsturister. Och från Flåm går det också en bana. Flåmsbanan kallas den. Den var färdig runt 1940-41 någonstans. Och jag fick inte riktigt med mig varför den byggdes. Men var det för att transportera saker mellan liksom fjorden och den här Bergensbanan. Uppe till något som heter Myrdal. Hur som helst så kan man så cykla den här rallarvägen. Och när jag pratar från Finse till Flåm, då pratar jag den allra bästa delen som är väldigt enkel att cykla. Det klarar nästan vem som helst som orkar att vara ute några timmar på en dag. Man tar sig alltså från 1222 meter ner till havsnivå. Så det är ju mest utför, som ni själva kan förstå. Och jag gjorde så att hade stenkoll på smhi.se och yr.no, ville försöka nå liksom den här platsen när det var som allra mest fantastiskt väder. Och det var några dagar i augusti månad, i början av augusti månad, då anlände till Flåm, och sen tog man cykeln med sig, sin egen cykel, upp till Myrdal. Inga som helst problem, kunde ta hur många cyklar som helst på det där tåget, så det var ju ganska vanligt. Och sen skulle man byta tåg för att åka just den här ordinarie turen mellan Bergen och Oslo. Där stökade det ju till sig lite grann, för jag hade ju bokat biljetter. Det kunde man göra på nätet, det var inga problem, men man kunde inte boka cykeln. Utan då ringde jag och sa, det får du boka på plats. Och dagen innan så att säga, då skulle jag boka den där platsen. Ja, då var det ju fullt, så det gick inte. Ja, men fan, så nu har jag lite så här smågrin idag till den här turistvärdinnan där. Han var med på att snacka lite grann med konduktören, så fixar nog det där, säger, så får ni med cyklarna. Så vi tog chansen i varje fall. Tog med våra cyklar, jag och min fru, upp till Myrdal. Som sagt, var inga problem att cykla med sig upp där. Sen då så kom ju det här tåget och då var det fyra andra som hade cyklat med sig där liksom. De hade minsann kunnat bokat, men det kunde de, hade de bara kunnat gjort genom att ringa till något speciellt nummer. Det var ingenstans jag hade fått den upplysningen i varje fall, så det var väldigt krångligt. Och många liksom runt omkring på tåget pratade om samma sak, det var i princip omöjligt. Så att de valde istället att hyra cyklar i Finse och sen cykla ner till Flå. Men då visste man inte riktigt vad man fick för cykel. Det kunde jag Fredrik konstatera senare, att det var nog inga problem att få riktigt bra cyklar där heller. Så att man hade kunnat sluppit att ta med sin egen om man nu hade velat det. Men jag ville absolut ha min egen. Och sen var det fram till konduktören och där vid stationen i Myrdal. Och påtalade, men vi hade ju bokat och det gick inte och så vidare. Nej, det är fullt. Så det får bara rum 5 stycken cyklar här. Ja, men jag ser ju att det är lite plats här, liksom i korridoren. Vi ska baka en station, kan vi inte liksom, jag står och vaktar om det. Och tittar han på mig så här lite menande. Sen sa han, ja, jag hör att ni pratar svenska, sa han. Ja, sa jag. Okej, ta med cyklarna. Ni kan se det som u-landshjälp. Så jag fick med cykeln, det var det fall. Och sen alltså uppe på det, i den fantastiska naturen. Alltså, det är kalfjället hela vägen där det är snö, det var forsar. Det var naturscenerier som jag aldrig tidigare hade upplevt. Alltså det här var det best ever när det handlar om att cykla. Så ta chansen i. Håll koll på vädret lite grann. Men
det är alltså väg vi pratar om, inte stigar?
Eller? Nej, det är väg, det kan man säga. Fyrhjulingar hade lätt knåkt fram. Alltså man kunde cykla på vanlig cykel, man behövde ingen mountainbike. Man kanske fick gå några små kortare partier där liksom forsarna hade runnit över vägen och spolat bort liksom själva jorden, det var bara stenar där. Men man hade, det är inga problem, det kan vem som helst göra.
Kanske dags att lägga in i kalendern till nästa år, för nu behöver säsongen bli ganska långt liden.
Nu är den långt liden, ja, men å andra sidan, ska man få den allra bästa dagen just på den här rallarvägen, så är det nu man ska göra den när höstfärgerna alltså skiftar på all... Då är det helt fantastiskt, men det krävs ju då att solen skiner och det liksom gör det inte speciellt.
Börjat snöa.
Ja, det har nog snöat. Jag har kollat runt lite grann här de senaste dagarna. Det ligger på ett par plusgrader där uppe nu, men inte mycket mer. Eller så att, nej, den där sommardagen jag gjorde, den var grym.
Ja, häftigt.
Så den rekommenderar jag verkligen. 5 bästa milen i mitt liv.
Ja, det säger en del med tanke på att du har rätt många tusen.
Man kan ju göra den hela vägen också. Då startar man i Haugastöl, heter det. Då kör man från Haugastöl till Flom via Finse. Men då får man klättra upp för i början till Finse. Och det är några mil längre. Men den går också att köra om man är lite vältränad. Men den här turen som jag pratar om behöver du inte vara vältränad för. Den kan, är du van att cykla lite grann då och då, så kan du göra den här turen.
Och ner kommer man ju alltid.
Ja, det kommer man ju alltid. Ja. Och vilka serpentiner det var. Man får inte vara... Alltså det var inte vanskligt, va? Men man får vara försiktig. Man tar sig fram.
Det var Shanice, hon hade också mött en cyklist. I love your smile.
Ja, det kanske var mig eller dig jag mötte då.
Det kan ha varit så. Du körde ju då i bergtrakterna. Jag har varit då motorcyklat på platten kan man säga.
Ja, men det är två hjul i alla fall.
Två hjul i alla fall. Och det finns många likheter mellan trampcykling och motorcykling kan jag säga.
Låt höra.
Ja, men till exempel det här att alla knuttar, precis som cyklister, letar efter ett fik.
Okej.
Okay. Det är liksom, det är jätteviktigt att hitta bra fika. Och då, nu vet inte jag, och så letar man efter samma typ av vägar. Alltså ju krokigare desto bättre. Ju färre bilar det finns på den vägen desto bättre.
Samma.
Och det får gärna vara lite kuperat också.
Småkuperat eller? Ni pallar väl lite tuffare terräng också?
Ja, det gör man ju. Fast, och det finns också likheter mellan trampcykling och motorcykling när man åker i riktigt tuff terräng. Alltså med serpentiner. Det är fysiskt ganska jobbigt även på motorcykel. Alltså hitta rätt bromspunkter, rätt fart och lägga sig rätt hela tiden i den här kurvan. Så det är så många likheter. Så att,
kul.
Det är rätt häftigt.
Men vad hittar du Plattland då?
Plattlandet, det hittar jag på andra sidan Östersjön. För första gången i mitt liv har varit i Baltikum.
Okej, jag har aldrig varit där så jag har det kvar.
Ja, men då har du en upplevelse. Varför inte på cykel, vanlig cykel också? Vi mötte jättemånga cykelsemestrar av olika kaliber. Allt ifrån de här som förmodligen har åkt bil till en campingplats och sen ger man sig ut på dagsutflykter till folk som hade riktigt långtursutrustade cyklar med en sån där flagga med en vimpel på också som lyste orange. Det som slog mig, det var ju den här trafikkulturen. Det känner man också när man kör motorcykel, om bilisterna är galna eller inte, för det märks. Och då kan jag säga så här, att på landsväg i Polen, det är lite si och så kan jag tycka. Det är ganska tufft i trafiken i Polen. I Estland, Lettland, Litauen, där är det beskedligt på landsvägen. Man kör lugnt och fint, lite vildare in i städerna. En dag, jag kommer inte ihåg om det här var, det jag tänker på nu, om det var i Baltikum eller om det var i Polen. Det hände ungefär samma sak i de länderna. Så plötsligt går det ganska långsamt, det var mycket trafik. Det går jättelångsamt, förmodligen är det en traktor, för det är mycket jordbruksmaskiner och sånt som var ute och körde, i alla fall då när vi var där. Så går det jättesakta, men det måste vara en traktor långt framme. Och så ser jag i det enda backkrönet som fanns hur bilarna går ut helt och hållet i vänster körfält och kör om någonting. Men jag ser inte riktigt vad det är. Sen kommer jag fram så jag ser vad det är som kör långsamt. Ja, men det är två cyklister som inte ens kör i bredd. De ligger efter varandra så de tar ingen plats på vägen. Inte en bilist kör om de här. Utan att det är fritt från möte. Så man väntar till det är fritt och sen går man ut på andra vägbanan på mötande körfält innan man kör om.
Föredömligt.
Helt fantastiskt.
Och det där stötte du på i Baltikum.
Jajamensan. Så att, och det kanske också är förklaringen till varför vi såg så många cykelsemestrar.
Därför att det är en trafikkultur som passar oss cyklister bättre då kanske. Ja.
Förmodligen. Ja. Och så kan jag också säga inom parentes, gott om campingplatser. Lätt navigerat. Och, så att...
Ja, men det är viktigt naturligtvis om man ger sig ut på en cykelsemester. Men tänker jag på att det med allemansrätt och sånt är inte riktigt samma i alla länder. Nej. Så att då kanske man är hänvisad lite mer till camping och då är det klart. Alla bekvämligheter som finns där är man säkert ute efter också.
Ja, men som sagt, även om det var tät trafik på en del håll så de respekterar cyklister på riktigt och det kändes jättehärligt. Jag blev sugen själv på att egentligen åka hem, byta om, sätta på mig andra kläder och ta en annan cykel och fortsätta turen, men nu kunde jag inte det. Men någon gång tror jag att jag ska testa att cykla i de där länderna, eller varför inte ta några dagar på Rügen när vi avslutade vår resa när vi körde
hem. Det är cykelvänligt värre.
Och då är det, där finns det också lite backar. Och fantastisk asfalt på Rügen. Alltså där har ju tyskarna, de har ju lagt sin bästa asfalt där.
Ja, men det är fantastiskt. Jag har ju faktiskt varit där och cyklat lite grann på de här cykelbanorna som du pratar om. Alltså, då pratar vi inte om racercykel och träning och med, alltså, turister liksom på de vägarna som finns där. Det är jättehäftigt. Och du, jag ska säga, jag glömde säga när jag pratade, alltså, jag hade ju en annan vinkel in också när vi var i det här flåm. Jag pratade om att det var en kvarts miljon, vad kallas det för? De här båtturisterna.
Ja, men...
Kryssnings. Ja. Helt plötsligt i varje fall. När jag är på väg liksom ut för, jag har kommit ganska långt ut för, nästan nere liksom vid Flåm kyrka här. Så man mötte ju mycket cyklister alltså, som var ute i samma ärende som vi var. Det här var ju populärt att köra den här rallarvägen, men även liksom andra små turer kunde man göra det. Men då ser jag en kille och en tjej på varsin Brompton, en sån här vikcykel, ja, va, som jag har pratat så mycket om, som jag älskar så enormt mycket att köra. Och det visade sig ganska snart, det här jag stannade inte och fråga, men jag är ganska övertygad med tanke på den breda amerikanska de pratade, att de var ju kryssningsgäster och hade alltså med sig sina Bromptons på kryssningsfartyget, vilket gjorde att att varje gång de gick i hamn så kunde de ta sina cyklar och göra cykelturer.
Så bra. Vad smart!
Smart, va?
Det var ju helt lysande bra.
Ett bra användningsområde.
Ja, men verkligen, för att de här kryssningsbåtarna, det är ju inte alla städer som ser ut som Stockholm. Och även i Stockholm kan man hamna i frihamnen. Ja. Då är det en bra bit att gå eller ta sig ens till nästa närmaste tunnelbanestation.
Ja, buss och allt krångel med det. Får man cykla istället?
Det är bara...
Så det ser jag fram emot när jag ska göra min första riktiga kryssning. Då ska jag ha min Brompton med mig såklart, så jag kan göra de där häftiga liksom, cykelturerna på andra platser.
Ja, det är perfekt.
Mm. Och på tal om vikcykel, så har ju varit mycket diskussioner här, för att, men vi pratar ju om att vi bör cykla mera, och ni vet med trafiksituationer och så vidare. Då har det gått lite så här snack om att man inte får ha en vikcykel med sig i rusningstrafik, i exempelvis i de centrala delarna av Stockholm. Men det får man, alltså reglerna är ganska glasklara. Vikcykel får man ha med sig inne på T-centralen även när det är rusningstrafik.
Det är vanliga cyklar som inte funkar.
Nej, av någon konstig anledning.
Mycket märklig anledning, ja, tycker jag.
Jag tror att det är någon som bara liksom har tänkt sig att nu ska jag bestämma att det inte får vara cyklar där inne. För det kan ju inte störa speciellt mycket, tänker jag i varje fall.
Nej, absolut inte. Men vikcyklar är
okej. Okay.
Alla tider på dygnet.
Och tänk er sådana här Brompton. Jag har sett de här stora manifestationer nu runt om i olika storstäder. Nu har man i alla fall kunnat konstatera att 42 Bromptons får rum på samma parkeringsruta som en bil.
Ja, det säger en del.
Säger en del, ja. Ja. Så det är häftigt, absolut.
Ja. Mm. Ska vi köra tävling eller ska vi köra musik? Eller?
Nej, vi ska höra lite grann om ytterligare sån här cykeläventyr som du har varit ute på. Kantarellcykling!
Ja! Ja, men just det. Jag var ju så till med för den här vinfärjan. Mm. Man kommer alltid ihåg sin senaste cykeltur bäst. Mm. Men kantarellcyklingen, den är ju... Jag har ju inte lika lätt... Min vardagscykling, då blir det kanske till vinen och tillbaka. Ja. Och så där, för jag har ju så långt till min vardag på något sätt. Ja. Men då kommer jag på att kantarellcykling... Vi bor ju, det är ju, du ser ju här, det är ju skog bara där borta. Och det här finns det gott om kantareller i skogarna. Så att då kommer jag på att kantarellcykling, det är kalasbra. Man tar sin cykel, har någon lämplig behållare med sig, en typ påse i fickan. Och så cyklar man upp på grusvägarna och spanar efter kantareller. Det är lysande. Förena nytta med nöje.
Från cykelsalen och sen kliver man bara av om man ser något.
Ja, men precis. Då bara kliva av och så 3 meter in i skogen bara wow! Och så plockar man kantareller hem och gör en macka.
Mm. Har det varit mycket sånt i år då?
Inte en enda. inte en kantarell.
Nej, men har det varit någon kantarellcykling?
Kantarellcyklingar har det. Ett antal turer. Men inte en kantarell ens. Och nu börjar det bli svårt. För nu är det så mycket gula löv börjar på att blanda sig i leken.
Men
så
man får hoppa av många gånger nu.
Precis, nu är det mer promenad än cykling.
Man blir besviken bara.
Men kantarellcykling som fenomen vill jag slå ett slag för. Jag tycker det finns säkert andra varianter på cykling man kan tänka sig framöver.
Men du... Jag dök upp en fråga, det har ingen med cykelåkning att göra, men det har med kantareller att göra. Men vad är liksom skogens guld? Är det hjortron eller är det kantareller?
Frågar du mig så är det kantareller.
Ja, 1-1 då, för hos mig är det hjortron.
Okej, jag var ju typ 50 plus när jag började tycka om hjortron.
Ja.
Grejen är att jag har ju släkt i Skellefteå-trakten på mammas sida. Och jag kommer fortfarande ihåg traumat i min barndom när vi var och hälsade på där på somrarna. Och de tog fram den sista hjortronburken från förra årets skörd. Serverade vaniljglass, vilket var jättegott. Och så tog de fram burken och så berättade de om alla umbäranden som låg bakom de där 2 deciliterna hjortron. Ja. Och man skulle äta med andakt. Jag tyckte inte om det och satt och liksom pinade i mig och tyckte synd att det var så tragiskt att jag skulle behöva pina i med det där som hade varit så mycket smärta att få tag i.
Ja, men gjort den är fint. Förfall. Du, efter nästa sång, då ska vi gå igenom lite grann om Emilia Fahlin, som är ständig gäst men inte just det här programmet, men hon var det i 78.1.0 och 78.2.0, och precis så var det också med Mattias Rex. Vi ska gå igenom lite grann vad de sa då i 78.1.0 och 2.0.
Just så.
out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At 7 the band comes in and locals dance the night away. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot slap on their makeup and they flirt the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home at 45 and took out a GI loan. Sleepy little spot mommy cook could call his own. He married May, the highway come in, and they woke up to find they were sitting on top of a pretty little gold mine.
Sleepy Joe's Café, Bruce Springsteen, 70 bast, ja, The Boss.
Han ser ut som han har cyklat i varje fall, vältränad ut.
Ja, men han är vältränad. Ja,
men om man cyklar vet jag inte, jag har inte riktigt koll. Men många cyklar, alltså, så man blir överraskad ibland, det dyker upp. Och det är den ena och den andra kändisen i olika sammanhang som älskar cykel. Faktiskt.
Ja, egentligen skulle man göra en lista på det. Det vore lite fränt att ha en sån. Mm. Oväntade cyklister.
Ja, precis. Va? Man inte tänker sig.
Nej, ja. Vi kollar upp det där.
Vi kollar det och tipsa oss gärna om ni,
ja, om vet om någon sån, ja, oväntad cyklist.
Vart skickar man det i så fall då?
Då skickar man det till redaktionen @cykelradion.se. Mm,
så ramlar det ner i samma låda som där vi också får alla våra lyssnarsvar.
Japp. Mm.
Vi ska komma tillbaka till det här med lyssnarfrågan och så ska vi redovisa vem som vann i 78 1.0, 2.0 och 3.0. En och samma person, men han får bara en tröja i varje fall.
Det är världsrekord.
Ja, precis. Det är världsrekord. Ja, och hur som helst, vi har ju haft Mattias Räck med oss. Vad var frågorna till Mattias här?
Senast så handlade frågorna om, dels så var det en lyssnare som funderade över det här med styrketräning, om man behöver styrketräna som cyklist för att han tyckte att han fick lite ont i överkroppen och axlar och armar, och då var både Mattias och även du inne på att det kanske inte i första hand handlar om träning utan om...
Ja, i sittställning alltså. Hur sitter man? Man får inte hänga för mycket över bockstyret, utan man ska försöka sitta på sadeln så att man får justera lite grann där så att man känner sig bekväm. Så man lägger liksom händerna på styret, så ska man inte behöva hålla emot så mycket. Det är det som är poängen.
Man ska
poängen.
Inte behöva hänga på.
Nej,
på men Mattias sa också att det skadar ändå inte att ha lite bålstyrka och så här. Och då kunde man med fördel använda sig själv som tyngd.
Ja, precis. Och då får man nästan bli världsmästare i tyngdlyftning, kan jag på säga. Om man nu väger lite mycket. Men det här med att man måste gå till ett gym, det var ju det Mattias var inne på, det är absolut inte nödvändigt. Man kan göra tusentals övningar, tror jag att han sa, och kanske medade hundratals övningar som man kan göra på egen hand naturligtvis med sin egen kropp. Ja. Och det där finns det ju massvis med liksom tips och grejer, och det vet ni ju själva också vad ni kan göra. Mycket kan man göra med det i varje fall. Ja.
Sen hade Jonathan en fråga. Han beskriver sig själv som ganska nybliven cyklist, och han cykelpendlar varje dag fram och tillbaks. Och jag tror det var 15 kilometer eller något sånt där.
Ja, men det är rejält. Då får han ju en 3 mil.
Ja, precis. Och han skriver att han har ju mest cyklat i lugnt och jämnt tempo för att orka med. Dels orka jobba och sen orka hem. Mm. Men är det kanske inte det bästa sättet att träna på, har han kommit på. Så då bad han om lite tips. Mm.
Och alltså för att skärpa upp träningen så att han skulle få lite mer träningseffekt, ja, och bli lite starkare, bättre och så vidare.
Ja, ja, eftersom man ändå ut och cyklar, ja, så pass mycket varje dag, så kan man ju ta tillfället och träna lite också. Mm.
Hade han några enkla tips då?
Ja, då var det här att som är liksom, tror jag, nyckeln till all träning, variera. Okej, ta det lugnt när du åker till jobbet så du inte kommer dit och är död. Men när du cyklar hem, gör några skyltspurter eller välj en sträcka. Kanske du har en uppförsbacka, men elda på lite då, uppför den där backen. Eller ta rygg på moppen där framme, eller vad det kan vara.
Mm. Det var
så,
det alltså.
Ja, kör lite olika tempo helt
och
enkelt.
Och då blir man genast. Men det liksom ger en bra effekt på de syretransporterade organen, sa ju Mattias. Då kommer man höja sig lite grann, och då kommer man liksom kunna köra den lugna turen ännu lite bättre, så att säga. Det var det som var hemligheten.
Man
med
höjer
det.
Nivån helt enkelt.
Ja, men det här använder jag mig av rätt mycket när jag är ute och cyklar. Alltså, istället för att sätta in lättare växel när jag kommer till en backe som jag vet, nu pratar jag när jag är ute med räser då. Jag vet när backen är 300 meter. Jag brukar skicka i en växel till och sen liksom säga till att jag har tryck hela vägen upp. Då bultar hjärtat rejält när jag kommer upp för backen. Då kan jag växla ner, lägga en lättare växel, cykla lite lugnare på slätväg. Och sen kör jag en sån där igen vid nästa backe.
Jag har ju en sån backe på min favoritrunda här. Där, ja, men det är liksom en S-kurva och så är det en backe. Och den är inte så lång, men den är tillräcklig, det är en tydlig backe. Ja. Och där har jag bestämt, för en liten nedförsskjuts innan och ser upp för, ja, att jag, när jag är på krönet varje gång, för att det här ska vara en lyckad cykeltur, allt annat kan vi skita i, men just där måste jag hålla minst 30 km i timmen.
Okay. Ja.
Och då blir det också sådär att det går ju inte att köra på lättet, jag måste ju gasa på ordentligt. Mm. Och så i början på säsongen, då är det ju nästan så att det svartnar lite för ögonen. Ja. Men sen på slutet av sommaren, då behöver jag inte ens tänka på det där. Så swish! Så bara, ja, 32.
Mm, det är bra. Ja.
Och då får man också det lilla kvittot på att det sker någon slags framsteg.
Mm. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Så naturliga intervaller lite här och då, lägg in dem kanske också liksom en skyltspurt. Det är så här klassiskt, det höll vi på med allt när jag var grabb. Så att säga, 40-50 skylten i Åsbro eller vad det nu kunde vara någonstans. Så att då spurtar man liksom till den skylten. Har det alltid inlagt? Alltså varje gång man kom dit så var det lite finnigt. Man behövde inte säga någonting. Det började, tempot började skruvas upp.
Alla
visste. Det var en viktig spurt som var på gång. Så det blev då någon form av naturlig intervall. Ja,
och det kan man köra även på egen hand.
Ja, absolut. Ja, absolut. Det går minst lika bra att köra på egen hand. Han snackade också lite grann, lite nya rön, Mattias pratade, det här med att ska man träna 2 gånger om dagen eller ska man liksom köra ett ordentligt pass? Kan man stanna och dricka kaffe? Du sa ju motorcyklister, det är som cyklister, man vill gärna ha ett fik. Men då har det visat sig, som Mattias då berättar, att det spelar ingen roll. Det är ingen vinst i att stå över kaffet. Du kommer inte att bli bättre, du får inte mera resultat av din träning för att du kör ett längre pass utan att hoppa av cykeln. Det blir samma effekt om du hoppar av cykeln och tar en kopp kaffe och mår lite bra. Det var det. Spännande.
Ja, men sådana där rön älskar man.
Ja, men då gillar jag vetenskap. Ja? Ja. När man testar ordentliga saker, viktiga saker här i livet och inte massa annat.
Nej. Mm. Ja, men det var väl ungefär det som vi gick igenom vad det gällde Mattias och träningstipsen. Och som sagt, han är ju standby hela tiden och brinner av lust att få tag i nya frågeställningar från Cykelradions lyssnare.
Mm. Och då skickar ni det till redaktionen @cykelradion.se.
Yes, och inga frågor är för stora eller för små, utan ös på bara.
I program 79 så kommer Mattias att svara på några frågor igen. Så blir det.
Japp.
Emilia då? Henne har vi ju varit i kontakt med. Hon hade ju oturen att vurpa där i maj månad. Slog i huvudet rejält. Och det var ju... Hon tänkte så att det blev några veckor i konvalescens. Men det har blivit månader.
Mm. Och när vi pratade med henne. Jag hade med henne på telefon. Så då var det ju så här, men säsongen är över. Kanske kom jag upp på cykeln någonting, eventuellt någon tävling, men inget VM i alla fall eller så. Det är liksom, det är kört. Det här tog mycket värre än vad man kunde ha förväntat sig.
Och då blev jag ju, och du och många andra av er som lyssnade eller hörde talas om det här. Man blir orolig. Liksom, hur är karriären liksom på väg att kunna ta slut? Alltså, Emilia har ju en gång i tiden varit världens yngsta professionella cyklist, och nu har ju åren gått lite grann. Hon är en av de rutinerade i proffsklungan nu, väldigt välkänd och omtyckt dessutom av sina konkurrenter och lagkamrater, Emilia Fahlin från Örebro. Men helt plötsligt så
var hon tillbaka
på tävlingsbanan, snabbare än vad hon hade tänkt sig då, nu för 3 veckor sedan när vi pratade med henne. Så gjorde hon ju comeback här i helgen som var i Frankrike genom att bli 9 på en lite mindre tävling men ändå en professionell tävling. Och vips så liksom, ja, ska det bli VM till och med.
Ja, och så blev det ju.
Ja, det blev det.
Att hon får vara med och köra VM. Sen kanske man inte ska förvänta sig att hon kommer att ligga längst fram.
Nej, det kommer hon säkert
inte att göra. Det kommer hon inte att göra, och hennes roll i VM är inte heller någon. Hon får vara med så lite som hjälpryttare, och så får man väl, det viktigaste för henne är helt enkelt att få vara med i hetluften igen.
Mm, verkligen, och det är mycket, alltså egentligen är mycket på spel kan vi säga också, men det kan vi inte räkna med att Emilia ska svara emot här. När vi spelar in det här är det onsdag, och på lördag går ju världsmästerskapen för damer, och då hon ska köra Emilia Fahlin. Och det som är viktigt egentligen, men som hon inte kunde komma att göra någonting åt, är att hon har så pass många poäng i världsrankingen som gör att hon idag ligger på 55:e plats i världsrankingen, vilket i sin tur renderar att Sverige har en plats till till de olympiska spelen i Tokyo till nästkommande sommar, som är Emilia Fahlins nästa riktigt stora mål. Men samtidigt som hon sätter sig på sadeln i Yorkshire för att köra på lördag, så blir hon ju av med alla poängen hon fick för 4:e platsen i fjol, vilket gör att hon kommer ramla ner i världsrankingen. Och hamnar hon då utanför topp 100, ja, då betyder det att Sverige inte kommer få någon representant. Därför att Sverige som nation är för dåligt rankade i damcykelvärlden. Så vi kan hoppas att de andra också då, som är runt omkring, inte heller då liksom avancerar uppåt för mycket förbi Emilia då.
Mycket matematik med det där.
Ja, det är ett jättekrångligt system där, hur man får platser till de olympiska spelen. Men det är fara och färdigt att vi inte får en enda tjej som får vara med på OS i Tokyo.
Ja, det vore ju jättetråkigt. Inte minst då för Emilia som skulle göra sitt, vad blir det?
Ja, så hon var ju med i London.
Rio.
London, Rio. Det blir 3:e olympiska spelet. Eller var hon med redan 2008? Nu blir jag osäker.
Dumt att ställa frågan i direktsändning, men, ja. Men ja. Det är klart att hon ser fram emot ytterligare ett OS och liksom på något sätt kröna karriären. Definitivt. Med tanke på hennes ålder och allt det. Så vi får hoppas att de här siffrorna då, och poängen och beräkningarna, att det ramlar lite rätt på något sätt.
Det får vi verkligen hoppas att det gör för Emilia. Så det var med Emilia, och det var de olympiska spelen, och det var om räck, och sen har vi den professionella cykelvärlden, och jag tar några ord om det också. Vi har haft Vuelta i Spania, och där segrade ju Primoz Roglic äntligen då, alltså backen för detta backhopparen Primoz Roglic, juniorvärldsmästare i lag en gång i tiden i just backhoppning, som började med cykel av en slump därför att han kraschade i skidflygning i Planitsa, den enorma backen där, och sen slog han sig sönder och samman och började rehabilitera sig just på cykel och visade sig vara en minst lika stor talang i cykel som i backhoppning, kanske till och med ännu större talang i cykel. Och nu har han liksom vunnit också en Grand Tour som första slovenska cyklist. Och inte nog med det, han fick sällskap på pallen, alltså av ytterligare en sloven, den yngsta genom tiderna på pallen, om vi bortser från de här allra första upplagorna i tidigt 1900-tal. Pogacar, född 1998, före sin 21-årsdag så kommer han trea på Vuelta España. Han vinner 3 etapper också. Alltså, det är en sjukt stor talang, den är Tadej Pogacar. Men kanske den allra största talangen som alla pratar mest om, det är en ännu yngre kille, Remco Evenepoel, belgaren som aldrig hann att bli ens U23-cyklist, utan gick från att ha vunnit juniorvärldsmästerskapen både i linje och tempo i Innsbruck i fjol, från att strax innan det varit Europamästare på samma discipliner på ett enormt imponerande sätt, alltså då som 18-årig, och debuterade som cyklist överhuvudtaget i april månad 2017. Blev alltså Europamästare här under sommaren i tempo, och idag, just när vi sänder det här, så har han blivit tvåa också på de individuella tempomästerskapen i Yorkshire, alltså tvåa i världen som 20-åring, född år 2000. Förvisso stryk med dryga minuterna av Rohan Dennis, men ändå, alltså det är talanger, vet, det är många unga cyklister, det kommer bli en revolution med de här. Nu pratar vi om Pogacar och vi pratar om Remco Evenepoel, de har inte ens nämnt någon av kolumbianerna. Egan Bernal, alltså född 1997, vann ju hela Tour de France också. Alltså det finns hur många som helst.
Men vad händer med det här uttrycket att det tar tid att bli bra i cykel?
Ja, vad fan, sen tog det vägen? Man ska inte bli bra förrän man är 30 i cykel. Det ska vara jobbigt, man ska ta i mycket och man ska vara liksom slita och man ska... Nej, det är nya tider tydligen. De är, det kan vara träningsmetoder och så vidare. Men de här korta karriärerna, nu har ju för sig då Roglic hållit på några år här nu med 7-8 år eller något sånt här. Men Evenepoel, innan han blev cyklist, alltså som 17 år, spelade han i belgiska U16-landslaget i fotboll. Så att han inte bara talangfull på att cykla, han var talangfull att spela fotboll bevisligen. Och däremellan hann han klämma dit med liksom en halvmara på 1,14 eller något sånt här. Så där, det,
men de här exemplen kan ju förhoppningsvis så kanske locka fler att börja med cykling när man inser att nej, men jag behöver inte hålla på och vänta till 29 eller 31.
Nej, nej, precis. Och så kan man också, man kanske är tröttna på att spela fotboll eller ishockey eller höjdhopp eller någonting. Ja, cykel, prova det här för tusan. Ja. Det verkar vara enkelt.
Ja.
Nej, riktigt så är det ju inte. Men man kan ju ha talangen, och cykel är ju inte så här jättemycket alltså, teknik. Visst är det en hel del teknik. Men det är ju inte som att simma eller
hoppa
stavhopp och så vidare. Man kan börja betydligt senare. Så det är svårt att tänka mig att man kan bli olympisk mästare i stavhopp om man börjar när man är 20 år. Det är svårt att tänka mig.
Ja.
Kanske ingen som har provat än.
Nej, precis. Det är inte för sent.
Nej, nej. Mm.
Innan vi stänger butiken så måste vi redovisa den här tävlingen.
Ja, lyssna tävlingen. Precis,
där en och samma person har vunnit, och nu för tredje gången.
En och samma tröja.
En och samma tröja.
Och vad var frågan? Minns du den?
Frågan hade väl att göra med det här att det numera är okej att cykla även om det finns en cykelbana bredvid vägen, så får du cykla på vägen.
Ja, under förutsättningen då att hastighetsbegränsningen är begränsad till just 50 km i timmen eller lägre. Och det kunde alla som svarade faktiskt. Ja,
ja, jo, men det var samstämmigt där. Och mest samstämmig, det var Torsten Karlsson i Norrköping.
Mm. Så det kommer en tröja till dig, Torsten. Ändra dagen.
Ja. Mm.
Men vi har en ny lyssnarfråga i 78 som vi har.
79.
79.
Det här är 78.
Ja.
3.0.
Precis. Men nu kör vi en fråga då som ni ska svara på till i nästa program, och det kan komma när som helst. Det vet man ju inte, och man är med och tävlar så länge tills dess att nästa program går i sändning.
Mm. Mm.
Och då tänkte jag säga att vi har pratat mycket om cykelturer idag. Du har ju spanat lite i Baltikum, jag har varit på Rallarvägen, du har varit och spanat på kantarellcykel och sådär. Vi pratade, det är väl det som har varit det lite grann utöver då, så att säga, mot vad vi brukar prata om. Så har vi pendlingscykling och så vidare som vi alltid har pratat om. Men vi har ju haft äran under ett antal år här på cykelradion.se och följt en som verkligen har cyklat, alltså runt hela jorden under 3 år, och gav ju oss också direktrapporter, mer eller mindre direktrapporter. Du ringde upp på Skype och så vidare och körde intervjuerna med den här tjejen som gav sig iväg från Sundsvall alldeles ensam, och sen mötte du upp henne i Hallsberg när hon passerade där, och där liksom blev det liksom en handslag, en deal, liksom, nu ska vi följa dig runt jorden här, och vilka resereportage och vilka minnen som vi har runt omkring alla de här sändningarna.
Och vilken inspiration.
Ja, verkligen. Så vill ni lyssna på dem så är det bara att backa liksom bandet lite grann. Alla poddarna vi har gjort ligger ju ute på nätet, så det är bara att kika tillbaka då. Och hur som helst, den här tjejen, vad hette hon för någonting? Eller vad heter hon för någonting? Hon åker land och rike runt och berättar om den här resan. Och nu berättar hon till bilder liksom hur det var. Vi har i vårat skafferi, kan man säga, vi har ju hur det verkligen var där och då. För det blir ju liksom på något sätt, tänker jag, svårt att återge det i efterhand, hur man känner och så vidare, röstläge och såna här saker. Det har vi på Cykelradion fullständig koll på.
Absolut, så det är bara att gå in och leta där. Ja. Och skulle det vara så att du tycker att det avsnittet blir väldigt långt, jag tror det är rekordlångt, en timme drygt, ja, så finns det en snabb version. Det finns en film som är ungefär 1,5 minut, ja, som handlar om varför det här programmet har gjorts 3 gånger. Ja. Och där berättar jag allt som vi har hållit på med under den här timmen, faktiskt. Mm,
men du berättar du frågan också? Nej. Jo, nej. Jag tror inte det. Hur som helst, nu har ni koll på vad hon heter, tjejen som körde runt, så skickar ni in det svaret till redaktionen@cykelradion.se.
Ja, svårare är det inte.
Kör på det!
Ja, så hörs vi framöver. Kör försiktigt. Hej svejs!